Då är jag med. Är du med?
Jag är med.
Fint, 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 fint.
Och tystnaden blev kompakt.
Jag tror nu det sammanfattar lite den här veckan överhuvudtaget. Bara tystnad liksom. Det är helt sjukt. Mm. Men jag ska säga, för miljö, alltså, om det låter lite skumt i bakgrunden, så är det för att jag sitter i en sjöbord nära havet. Och liksom, det är inte alls en särskild podcastvänlig miljö. Det är långt ifrån den sämsta miljön vi har spelat in i. Men det är inte heller en miljö som är så där gjord för akustik och saker. Om du förstår vad
jag
menar.
Nej, nej.
Men liksom så, ja, det är påsklov, det är den feelingen. Eller så, det är så här, saker är tyst, det finns mer tid än vad det finns saker att göra. Ja, men det är bra.
Mm.
Känner inte du lite så också när det är lov? Liksom att allting blir lite lugnare, allting blir lite mer stilla typ.
Jo, om mitt liv hade sett ut så. Jag brukar tycka det om det är lov. Men jag lever i ett ombyggnadskaos.
Just
från
det, just det.
Ja, det, så att jag tänker att snart är det sommarlov, tänker jag.
Så känner jag, som jag ser lite min kollega förut, och jag kom på mig själv med att känna mig nästan som att jag hade sommarlov typ.
Mm.
Det är den mentala tillståndet som jag är i just nu. Och det är lite farligt med det. Jag försöker sitta de här dagarna och liksom dels är bara koppla av och chilla och läsa böcker och göra andra saker. Men jag försöker också skriva 2 presentationer till sätt. Den konferensen som är nu snart. Och det är svårt att vara engagerande. Nu säljer jag ner mig själv, vilket är lite dumt. Men det är svårt att vara i jobbmode och vara på en sån där plats. Men samtidigt är det också skönt att man kan så här, tänka på en sak och tänka färdigt på det. Så att jag tror att det ändå genererar någonting positivt. Men det är också plötsligt lite roligt att liksom ha som dygnsrytm. Att såhär, 2 timmar om dagen sitter jag och skriver lite på någon föreläsning sen jag är klar typ.
Ja, men det är väl lite härligt. Jag tänker att det hade varit bra om man hade liksom kommit in i den rytmen.
Mm. Tänk om man hade så jämnt. Alltså, tänk om det var ens arbetsliv liksom. Om man var någon sån här Jan Bio-karaktär som skrev 5 sidor om dagen sen när man är färdig liksom.
Nej, men jag när ju en sån liten dröm helt enkelt att få... alltså du vet, man vaknar på morgonen, man går på en promenad med den nyfödda hunden och sen skriver man något smart under några timmar och sen äter man lunch. Och sen är det liksom... Och det är alltid sol. Och alltid trevligt och man är alltid smart. Så tänker jag att det skulle vara.
Det finns någonting i det. Jag känner lite grann, jag har varit här i en vecka nu. Och det känns lite som att här, min hjärna håller på att ruttna lite.
Mm-hmm.
Nej, det gör inte alls. Det känns som att den är i vila och tänker färdigt. Men hade jag varit där mycket längre till så är det ändå känt någonstans att säga nej, nej. Så jag behöver nog lite tempo. Jag tror jag är lite så här rastlös, att jag behöver lite input, lite så här stimulans.
Ah, okej. Okay.
Så att, men det är superskönt att vara här och det är fint. Och jag kan säga att även när det inte är sol hela tiden så är det fortfarande behagligt.
Ja, och med det så tänker jag att vi rullar igång veckans podd. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Ja, du Karin, vill du veta en rolig grej?
Ja.
Nu kommer jag outa någonting som jag vet inte om jag gör det i alla fall. Jag var lite dålig på att boka hotell inför att jag ska göra till sätt. Och jag åker inte på egen maskin, utan det är en av de här stjärnorna som är bäst med att komma dit. Och så då fixade de boende och resa. Typ, alltså. Och då i samband med det så var de så här, men ring det numret och boka hotellet. Och då ringde jag dem häromdagen. Visade sig att det är någon annan grej i centrala Stockholm som är det samtidigt. Så var det ändå hotell typ överallt fullbokat. Absolut. Absolut. Så jag har hamnat på jag har fått ett rum på ett vinhotell ute i Solna.
Ett vinhotell i Solna?
Jajamän, det är ett eget vinställe som har egna viner. Och man bara såhär, wow.
Okej.
Okay. Jag är inte alls säker på att det här är liksom såhär. För det första, jag tror det kan bli bra. För det andra, jag tror det är lite för långt ut. Jag ser framför mig värsta långa såhär onödiga transporttider. För det tredje, jag ser framför mig att när arrangören som bekostar min resa kommer se någonstans i någon faktura vart jag har bott och undrat vad fan håller jag på med.
Ja.
Så i panik ringer jag resebyrån varje dag och så här försöker byta boende, men de bara nej.
Men det är väl ändå härligt att få bo i Solna. Jag vet inte, där är man ju inte så där jätteofta.
Nej, och det känns som att det ligger inte i närheten av... Det ligger typ åt det håll kanske mot det jag ska. Men jag förstår fortfarande inte riktigt vad det är som händer. Men det är så, ja, okej, fuck it, jag bor där.
Ja, ja, nej, men det är väl bra. Man lär ju sig alltid något av att bo på olika ställen. Jag tänker, alltså transportmöjligheterna i Stockholm är ju ändå väldigt bra. Det är ju bara att sätta sig på något tåg.
Jo, men det här ligger liksom inte i Solna. Det ligger liksom utanför Solna, om du förstår vad jag menar. Och jag hittar inte så bra i Storstockholm så att jag vet exakt vad det finns. Men jag förstår att hade det varit så här Solna station, hade det varit att ta tåget, så är det inga problem. Kollar jag Google så är det så att ta tåget och sen vandra en halvtimme. Och jag tänker, nej, det finns inte. Så finns det kanske någon buss man kan ta, eller tänker jag att jag ska behöva ta en jävla taxi dit. Nej, det tänker jag inte riktigt åka.
Mm, vad roligt.
Nej, vi får se vad som är. Det är mitt liv just nu. Du, i alla fall. Om vi ska gå in på något annat mer relevant för många. Förra veckan pratade vi en del om den här skolan i Göteborg, Kvibergsskolan. Ja. Som har blivit en nationell profil av skolor helt plötsligt på en vecka sedan. Ja. Det är ju fascinerande med tanke på att de har jobbat med den i flera års tid. Och de har sett fram ett ramprogram och de har flera skolor som liknar tillsammans. Och så här. Alltså, moderna skolor och Göteborgs stad har kanske inte alltid varit exakt samma. Man tänker att det är samma sak.
Nej, nej.
Men det är ändå fascinerande att helt plötsligt så har liksom Göteborgs stads utvecklingsavdelning fått cred för det de gör. Och det är klart att de också har fått massa skit för det de gör. För det har varit en viral skitstorm som media ibland kan blåsa upp. Men det finns något fascinerande där. Att den har avtagit. Och det är nästan alla, i alla fall kloka människor, har varit så här, stopp, vad är det egentligen där handlar om? Kollat att efter och varit så här, vadå, skola utan klassrum, sett planritningar och bara, ja, här finns de. Och senast igår såg jag på nyheterna, jag vet inte om det var riksnyheter eller lokalnyheter, jag har ingen aning. Det var liksom ett uppföljande inslag där de var så här, ja, men ja, här har de inga klassrum, men de har basrum istället. De funkar typ exakt likadant. Och det är bara superbra liksom hanterad, en perfekt hanterad kriskommunikation utifrån att det är någon sorts kris i det att den här skolan håller på att rekrytera lärare och föräldrar just nu. Så, men också det att liksom de har vänt all den uppmärksamheten som har kunnat vara negativ till någonting som jag tror ändå kommer liksom bli en chans för dem att få prata om sin idé och sitt varumärke och sina planer och liksom vad de vill uppnå och så. Superroligt att det är en så här skitstorm om skolan som slutar
positivt. Eller hur, positivt, och att man faktiskt har sansat ner sig och att inte de här rösterna som bara vann, utan att man faktiskt fick en vettig diskussion. För det var som jag sa förra veckan, att det ska fan att försöka förändra och förnya saker i skolan, för man får bara skit. Och det är väl jätteroligt att man faktiskt har lyckats vända det här. Och jag håller alla tummar i världen på att det här kommer att falla väl ut i slutändan. Och så. Och naturligtvis så ska den skolan som alla andra skolor utvärdera och omvärdera olika beslut man tar på vägen och sådär.
Ja, visst, det sitter klart, kan man säga. Ja. Nej, men ändå fint i hatten av.
Hurra för det, känner jag just.
Hurra för det.
Ja, nej, men jag vill hylla en annan sak idag, denna veckan tror jag. Det är nämligen så här att det finns en krönikör som skriver texter på det här magasinet Paragraf, som är ett digitalt magasin om faktiskt juridik i första hand. Och den publicerar ju en hel del texter om olika juridiska frågor och sådana saker. Men som också publicerar olika krönikor. Och en av krönikörerna där heter Andreas Magnusson. Och han är ju egentligen en kollega till mig för att han jobbar på Katarinalundsgymnasiet i Göteborg och jag jobbar ju på Schillerska. Och jag tycker det är lite kul att han jobbar ju heltid som lärare precis som jag. Och är ju liksom en vanlig människa. Samtidigt så publicerade han förra året 62 krönikor. Det är ju ganska många. Ja, och om olika samhällsfenomen. Och han är ju liksom lärare i religion och han är lärare, tror jag, i samhällskunskap. Alltså han har ju en kompetens inom liksom samhällsvetarfrågor som han har från universitetet, och så använder han sig av den kompetensen och för liksom en naturligtvis politiskt färgad diskussion om olika aktuella samhällsfenomen. Men han gör det på ett ganska lärarvettigt sätt, om du förstår vad jag menar. Alltså håller en ganska, även om han är skarp och har ganska roliga ordvändningar och sådär, och är naturligtvis som en krönikör ska vara, lite elak och tar tydlig ställning, så använder han också en kompetens som man får genom man läser de här, alltså religionsvetenskap publicerades en krönika om idag, som man lär sig på universiteten när man läser det till religionslärare. Som gör att jag blir lite glad, för att ofta när man läser människor som skriver saker så utgår de inte från en, utan då är det bara tyckande. Här utgår ändå han ifrån ett kunnande som är intressant, tycker jag. Sen så tycker han ju saker naturligtvis, men jag tycker fler lärare ska utnyttja sin sån kompetens och tycka saker. Helt enkelt, kom jag på när jag läste honom idag.
Det är väl nice. Jag tänker att det finns, jag hittade lite artiklar som jag skrivit, eller lite kanske som jag skrivit, som jag skulle kunna gå in och ta del av. Eller så, jag lägger en länk på den hemsida.
Ja, absolut, och den senaste om religion och vår inställning till islam i allmänhet. Den är väldigt väl värd att läsa just i förhållande till att vi har en ganska så extrem bild av islam, när islam egentligen bara är en religion som alla andra. Ja.
Nu ser jag. Jag hittade texten "Rasister tänker sämre än räkor".
Ja, ja. Absolut. Amen. Men jag säger inte att han inte är skarp. Jag säger inte att han inte tar ställning. Men jag tycker ändå att han använder sig av sin kompetens på ett vettigt och roligt sätt. Så att, ja. Så tycker jag.
Ja, visst. Vi kör på det. Vi kör på det. Ja, det var roligt. Men på riktigt, det är kul med lite folk som skriver lite bra också. Det får man ta del av. En annan grej som jag såg, apropå om vi har en trojka i huran då. Så läste jag blogginlägg från utvecklingsteamet som tar fram Scratch. Det
som inte kommer att funka Scratch, efter att det Scratch. Blir de här IUPR som det inte heter. Men den här
GDPR. Nej, men det funkar nog bättre än vad man tror. Eller så. Det finns sätt att ta sig runt det, tror jag. Om man liksom skapar konton på ett särskilt sätt och döper dem på ett särskilt sätt och fipplar donor, så kan man göra så att det inte behöver lagra så mycket personuppgifter. Tror jag nog. Annars får vi ta sig samman och lösa det. Enkelt. Precis som alla andra som inte liksom följer GDPRs krav, så kommer de ju bli av med hela sin europeiska marknadsandel. Men jag tänker att det är tillräckligt mycket för att de borde bry sig. Men nu som helst, de håller på att utveckla en ny version av Scratch. Scratch 3.0 som kommer i augusti. Och nu har de börjat släppa lite så här, det kommer vara lite mer så här, lite mer informationer och så. Och dels är det liksom en grafisk omdefinition som kommer lättare. Så. Den kommer vara tillgänglig från inte bara datorer utan också pekskärmsdatorer, alltså läsplattor och sådana grejer. Pekdatorer, kanske. Could be. Och då kommer, men det fina är så här, de har också byggt in inbyggd liksom användning av andra tjänster, som man kan för exempel koppla en microbit till Scratch och börja använda dem två tillsammans. Man kan koppla Google Translate, så man kan använda det i Scratch.
Men vad, kan du förklara vad ett microbit är först för alla som inte vet det?
Ja, visst. För alla som inte vet det. Om det är någon som inte vet vad det är, det är en liten minidator kan man kalla det, som är utvecklad av BBC, som har blivit väldigt populär på svenska skolmarknaden och i andra länder där man har börjat introducera programmering. För de kostar typ 170 kronor styck, ungefär 150 eller sånt. Så man beställer hem dem och så använder man sin vanliga dator för att programmera på den här, så att den gör saker så. En liten minidator. Och skillnaden med det är att du kan, istället för att du bara programmerar en cool databas eller ett coolt register, så kan du göra saker som fysiskt går att se på och ta på. Som blinkar, låter, visar saker så. Det blir mer handfast. Och de är ganska coola, det finns jättebra verktyg för att programmera det också. Men parallellt med det så är Scratch varit det stora verktyget för att jobba med liksom den kreativa delen av liksom programmering. Så. Jag vet liksom lärare som jobbar med poesi i Scratch. Jag vet elever som liksom det är skapat för att man vill komma åt liksom den kommunikativa aspekten av matematik och programmering från en tidig ålder. Så man redan från början kan börja uttrycka sig mer på programmering. Och det verktyget ska man inte underskatta. Och din dimension finns inte riktigt med microbiten. Och därför blir jag såhär, äntligen, det kommer saker man kan jobba tillsammans. Eller? Jag vet inte hur jag ska översätta det på ett sätt så att det blir tydligt.
Ja, men då är jag med. För att då, alltså, jag menar, tänker att man får kolla. Men jag vill ändå, jag har ändå sett med microbiten. De kan blinka och de kan styra lite små armar och lite grejer. Så det är roligt. Men och nu kommer man kunna använda dem tillsammans då i det här Scratch.3.
Ja, exakt. Och det kommer bli... jag tror det är en ganska betydande omdefiniering av liksom hur man jobbar med liksom tidigare låg- och mellanstadie till viss högstadienivå av programmering. Och jag tror att det betyder ganska mycket eftersom vi jobbar mer och mer med digital kompetens i programmering nu när det får en större och mer betydande roll. Så är vi beroende av de tjänsterna som finns och att de fungerar bra, att de utvecklas bra och så. Så det här kommer vara, men tänk dig typ som att något läromedelsföretag som jobbar med, man nu släpper i tredje utgåvan av den här boken och den kommer funka med den här och den här och den här tjänsten som du har på din dator som inte kommer funka så mycket annars. Eller så. Den är inbyggd i rättstavning, den är inbyggd sån här, inte fuska på Google när du gör uppsatser och grejer typ. Du kan använda den här istället. Alltså det är bara så här saker som man behöver hitta egna separata lösningar för förut som typ funkar okej. Så nu bara så här, nu bygger vi in det kommer funka så.
Men det låter som fint. Ja, vettigt. Ja, men vad kul.
Så jag ser fram emot det. I augusti kommer det släppas skarpt. Och då blir... Ja, men det är fint. Det finns något att se fram emot.
Hurra för det med då?
Jajamän, hurra. Trippelt hurra.
Trippelt hurra.
Kommer det kanske det största hurrat av dem alla. Eller mer så här, wow.
Det är ett hurra-avsnitt helt enkelt. Vad roligt. Ja.
Åh, jävlar. Det är bara för att vara ledig. Det där. Kritiken försvinner. Så fort...
Ja, men absolut. Ja, men vi kör vidare på hurra. För nu kommer ju skolkon, eller hur?
Ja, skolkö.svt.se som blev skolko.svt.se för att internet och det är vad det är.
Men,
det är din spaning, så lämnar
jag. Ja, men alltså på riktigt, det är ju veckans absolut roligaste händelse. Och faktiskt mest briljanta händelse. Jag är så himla... jag är så nöjd med den här skolkon så att du anar inte faktiskt. Men alltså det började, den började ju med att den flashade förbi att Jesper Röndahl känner du ju till. Eller hur? På spåret vinnaren.
Visst. Han hade en jätteintressant program som heter Institutet.
Ståuppare egentligen, men också en väldigt allmänbildad person. Och alltid känns väldigt sympatisk, måste jag ju säga, som har följt honom lite på avstånd. Men han har ju fått ett nytt tv-serie, eller en så här satirprogram på, tror jag, fredagkvällar, som heter Svenska nyheter. Där han kommenterar veckans nyheter på ett elakt och rappt och många gånger briljant sätt. Och naturligtvis lite tramsigt och roligt. Men ganska hisnande för en, skulle jag säga. Jag har sett några avsnitt och känner varje gång att liksom vad han vågar och ger sig ut på grejer. Liksom. Så lite. Men nu denna veckan så förutom att då känga till var det massor med olika skolpopulistiska förslag som och andra förslag så har han gett sig in på den här frågan som ingen med makt, lite makt i Sverige vill ta i, men som alla egentligen inser är ett problem, och det är ju det här, det fria inom citattecken, det fria skolvalet. för att det, alltså, han lägger ju upp det här skämtet på ett väldigt smart sätt, för att det som svensken är mest rädd för just nu är segregation. Samtidigt så är det ingen med själv som vill göra sig av med det svenska fria skolvalet, som är en alltså den är ju just den svenska varianten av skolval är ju extrem för vårt land, och inget annat land har det och inget annat land vill ha det, för alla inser att det här leder till en extrem segregering av människor.
Alltså vad man tänker någonstans i andra länder när man pratar om skattesubventionerade friskolor och privatskolor och så, det är ju att man vill inte ta pengar. Så det är som i för exempel USA när man pratar om så här, ska vi införa så här skolvouchers och så. Då pratar de om att säga, vi ska inte ta pengar från det offentliga, från offentlig välfärd och investera i rikemansskolor för några få. Utan vi ska behålla pengar och skapa riktigt bra offentliga skolor istället. Det är ju logiken som finns i andra länder.
Precis. Och jag menar, alltså logiken, tanken tänker jag på det här i början på 90-talet var väl säkert god, att alla människor ska kunna välja skola utifrån, och att det inte ska bli liksom en förbehållet för några få rika att kunna gå i privata, fina, dyra skolor.
Men det fanns väl också en kvalitetsaspekt av det. Man tänkte att när skolan konkurrera så kommer de dåliga skolorna att försvinna.
Så, ja, men det var ju precis så man tänkte. Men bara det att det försvann inga skolor, utan de skolor som hade problem fick bara större problem. Men de...
Nej, och när skolor lägger ner så blir det ändå asproblematiskt. Ja. Kolla på för exempel John Bauer som la ner hela den koncernen och bara gick i konken. Tusentals elever som de kommer fixa plats åt. Liksom.
Jag har haft elever som har fått gå om gymnasieår för att deras skolor har lagt ner och inte fungerat och så vidare. Så det där är ju inte alls enkelt. Och sen har vi ju dessutom, alltså jag ser ju jättemycket problem med det fria skolvalet som vi liksom inte vill prata om. Samtidigt som jag ska erkänna en sak, och nu kommer det här dagens vikt, att den här kritiken kan absolut riktas direkt mot mig som mamma. Liksom, jag är ju en del av det här systemet. Jag har valt extremt aktivt till mina barn. Jag har ju verkligen sett till att de har hamnat i de bästa av skolor på ett sätt som jag har verkligen utnyttjat systemet, så ska jag ju säga. Men det är också precis det som man i det här programmet vill komma åt, att de som är medvetna, de som förstår liksom, och de som har lite makt i samhället, de som har lite pengar, lite inflytande, lite förmåga att uttrycka sig, de knör också in sina barn i de skolor som de vill ha sina barn i. Medan alla andra inte är så försigkomna hamnar på andra skolor. Och det här visar då undersökningar på undersökningar att det här är negativt för svenska elevers skolframgångar, helt enkelt.
Det är negativt för alla elevers skolframgångar.
Absolut. Men det geniala som Jesper Röndahl har gjort, tycker jag, det är ju att han skapade en tjänst för att liksom motverka detta, där alla, alltså där man går in och registrerar sitt barn och så trycker man på enter, och då söker man till alla friskolor i sitt område eller sitt län, populära friskolor, så man hamnar och ställer sig i kön. För ett av problemen är ju att veta var de finns och veta vilka som är bra, vilka som är populära och att kunna sätta sig in i det. Så då har han skapat en söktjänst och en tjänst som funkade på riktigt. Men det roliga, vet du vad det är?
Nej.
Att folk har blivit arga.
Ja, men det är klart de blir arga. Ja.
På riktigt. De har blivit arga på att nu kan alla söka. Nu kan ju alla välja skola. Det verkar ju jättedumt. Och då blir jag ju så här, men är du inte för det fria skolvalet? Nej, men jag ville ju bara att jag skulle kunna välja. Nu blev det ju jättetrångt i den här kön. Och det ännu roligare var att min kusin som då gjorde det här, han har fått svar nu från flera stycken friskolor med sin en månaders gamla son. Han har fått svar då att vi tror inte att du har gjort ett aktivt val, så vi tänker att vi ska ta bort dig ur kön. Har han fått som svar?
Nej, är det sant? Han blev utslängd från, är det sant?
Ja, han var tvungen att svara på mejlet för att...
Fan, vad dåligt.
Ja, så att friskolorna tänker då att det inte är ett aktivt val som han har gjort. Och han bor ändå i Stockholm, liksom sådär. så han gick ut på Facebook och bara, jo, jag har gjort ett aktivt val. Det här är det mest aktiva valet jag någonsin har gjort till min en månaders gamla son. Med min
just det.
Så att han står kvar i kön. Dottern han inte registrera, för nu har friskolornas riksförbund faktiskt gjort så att det inte går att ansöka till friskolor från en extern sökmotor. Så att de har stoppat det här försöket, det tycker jag är väldigt tråkigt. Men
alltså, det är ju fantastiskt vilka jävla pajaser som finns någonstans i ja. Det här. Mm. Det så. Mm. Alltså, det är så jävla fjantigt, för någonstans är det så här, om man tycker man ska ha fri skolval, då måste alla barn kunna få välja det. Om man då tycker att så här, nej, nu kommer det folk som det här är nog inte seriöst. Alltså, vilken rätt har man att ha den åsikten överhuvudtaget? Det är ju fascinerande ja. Någonstans. När man, liksom, när man tar ett system och verkligen gör det tillgängligt för alla så som det var menat, så blir alla de här aktörerna förbannade. Det är ju helt... Alltså så här, det finns två friskolor i riksförbund i Sverige. Det finns friskolans riksförbund och så finns det de idéburna friskolans riksförbund. Och jag förstår varför några har brutit sig loss och skapat det andra. Jag tror att det är så det fungerar. Det här är min teori. Att de har lackat på de liksom, superkapitalisterna som inte bryr sig skit om skolan. Och jag säger, det här är inte människor vi kan associeras med. Vi har liksom inte samma intressen, vi har inte samma värderingar, vi har inte samma idéer. Det finns ingenting att tjäna på att samarbeta med de här människorna. Och då har de brutit oss och skaffat sitt eget. Bara namnet Idéburna Skolors Riksförbund, som jag tror det är det de heter, antyder att de andra inte har någon idé överhuvudtaget. Och det här agerandet visar det ganska tydligt. Om man bara följer det. Alltså det, är så här, det är ju liksom regel ett i hur man hanterar satir är ju någonstans att inte bli förbannad över att systemet funkar som det ska. What? Nej, vad roligt. Jag ser fram emot att det här programmet ska få växa och bli framåt. För jag tror att svensk politisk debatt behöver mer satir. Det behövs mer så här, granskning av galenskap. Och jag tänker att det är fascinerande att inte journalister, alltså seriösa journalister, har gjort ett större arbete runt det här och så. Visst, det fanns ju en period runt för exempel skolkommissionen där när man ville införa liksom lottning och så. När politiken var så här, det här kanske inte är det bästa systemet. Så. Men inte ens då så gjorde man ju riktigt att det blev en så stor diskussion kring friskolor. Så.
Nej, men... Det här är ju spännande på riktigt, för att vi har ju länge och även i den här podden i flera års tid pratat om att det fria skolvalet är en politisk omöjlig diskussion, eftersom att alla vill välja men alla förstår att det är dåligt. Alltså, det förstår du, att man vill ju inte ge upp det fria sitt eget val när man en gång har fått den, och då kommer såna här idiotiska idéer om att men då får vi ha att alla måste välja istället, för att det blir nog bättre om alla måste välja, men det kommer ju
inte. Det är något som är också en extrem medelklass liksom grej någonstans. Att det är det som vi som respekterar också. Att det finns liksom massa människor som inte har reella val av liksom socioekonomiska skäl eller geografiska skäl eller så. Men jag befinner mig just nu ute på en ö ute i skärgården, och så här finns inte många skolor. Det finns inte en friskola som runt ögat kan nå. Även om man liksom inför fritt skolval så finns det ju inte så mycket att välja på ändå. Och så alltså för folk som har sina barn här i närheten och bor här i närheten. Och så är det väl liksom så. Och det är ganska rimligt att därför är det inte någonting som påverkar alla, utan det är liksom framförallt en stor majoritet av Sveriges friskolor finns i storstadsregioner, de tilltalar medelklassen för familjer uppåt. Och det måste man också prata om någonstans. Att det här är liksom människor som har ett ansvar för segregationen,
eller hur?
Som de är så himla rädda för. Det är fantastiskt, jätteintressant upplägg. Jag hoppas att det inte slutar här. Jag hoppas att alla världens liksom blåslampor hålls mot fötterna på de som driver Friskolans Riksförbund framförallt. För att det är en sån jävla pajig sätt att agera. Jag hoppas att vi inte lägger ner den här diskussionen alltså kring, det är inte bara de som organisation, men överhuvudtaget, friskolesystemet måste ju upp på bordet.
Det här är ju så roligt hanterat, och att bli sur på att SVT skapar en app. Det är ju bara, det visar ju hur briljant det här är, den här satiren är. Och svenska nyheter, titta på avsnittet på SVT Play och bara njut av bra, fruktansvärt rolig satir. Tycker jag.
Du, apropå det, den här kossan som är skolkon, kommer du ihåg den kossan?
Ja, det var den Göran Persson dansade med.
Ja, men det är kossan Doris.
Ja.
Jag tror vi har sett, vi lägger upp det avsnittet på vår hemsida. Och så lägger vi också upp ett YouTube-klipp till när Göran Persson dansar med skolko och kossan Doris i bakgrunden.
Tänk hur mycket skit han fick för det, tänker jag. För
att nej, det var fint. Det var bara bra. Det är inte värre än när Fredrik Reinfeldt lagar tacos med Christian Luke i TV4. Det är samma skrutt och korn alltihopa.
Ja, men
man vill verka folklig.
Liksom. För det. Men Göran Persson...
Nej, det borde han ha fått. Men jag lägger upp det klippet på YouTube också. Ja. Kan ni få jämföra och se vem som har lyckats mest med det. Du, det var himla intressant. Vi ska ta och gå vidare. Apropå saker man kan bli lite förvirrad över. Om jag säger en slogan för att associera varumärket. Mm. Är du med på det?
Jajamensan, jag är skitbra på det.
Just det. Om jag säger så här, allt börjar med en bra lärare. Vilken organisation tänker du då?
Riktigt, för att göra någonting som är svårt. Det är ju Lärarförbundets slogan, naturligtvis.
Ja, precis. Som både du och jag är medlemmar och aktiva. Och så är det klart att sådana mejl får man lite då och då. Har man fått i ett par års tid.
Ja.
Om jag skulle chansa lite skulle jag säga att det kanske kan ha varit någon Nobelmiddag. För man brukar skicka upp någon liten ballong för Nobelfestligheterna. Med en sån slogan, kanske 2011 typ. Mm. Jag gissar, när de kanske började använda den sloganen så.
Mm.
2010-2011 och sånt.
Mm.
I år, 2018, så är det ett riksdagsparti som har tagit den här sloganen som sin.
Nej, det kan vi
inte. Jo, men. Vilket parti tror du det är som går till val på parollen allt börjar med en bra lärare?
Nej, men det kan ju inte vara på riktigt.
Jo, visst. Det är uppenbarligen en parti som vill fjäska lite för lärarna och vill liksom...
om det handlar om att vi ska fjäska för lärarna så tar jag det partiet som tyckte att en gymnasielärare ska tjäna 80 000 i månaden.
Vilka var det?
Det var Liberalerna.
Oh, det stämmer!
Nej.
Jo, men.
Är det sant?
Men vet du hur roligt är? De har liksom så här, de har också, det här är uppenbarligen en reklambyrå, mer än vad de är nog själva.
Mm.
För jag har sett tweetis två stycken reklambilder som har de där.
Mm.
Som de delar på sin hemsida. Det ena är en hund, en golden retriever, som går med, i munnen har han eller hon ett genkoppel. Mm. Och så är det 1, 2, 3, 4, 5 golden retriever valpar som springer framför och så håller den här hunden alla kopplarna.
Mm.
Och så är det bildtexten, allt börjar med en bra lärare. What?
Den
andra bilden. Ja, men den andra bilden är bättre. För den andra bilden är typ fotad med en makroobjektiv nere vid marken så man ser det så. Och så är det en höna och 1, 2, 3, 4, 5, 6 kycklingar som går över en liten grusväg. En skogsväg. Och så står det allt börjar med en bra lärare. Jag förstår inte någon av de här budskapen.
Antingen är vi dumma visuellt. Som hönor eller så är vi hundar som går vid maktens fötter.
Jag vet inte det här. Jag förstår inte det här. Jag gissar att det är någon att försöka vara viral. Ja. Jag tänker att det här är att vi pratar om det också tjänar deras syften, men det får vi ändå bjuda på. Det är fantastiskt vilken märklig kampanj det här är. Med tanke på att det är ett förbund som har varit ett parti som har varit, vad jag uppfattar, väldigt så populärt bland lärare, men som under 10 år ser ut sig väldigt, väldigt omöjliga. Bland lärare, bland annat genom att säga konsekvent snacka skit om läraryrket och om skolan och om liksom profession och kompetens och så. Och som liksom på något sätt här, kanske ser sig själv i en liksom utveckling mot en 4% spärr och tänker sig att vi ska säkra alla baser vi har. Det är fint. Att börja med en bra lärare, det är ju sant. Ingen kan argumentera emot. Ingen kommer att säga nej till det. Men ändå känns det som att det här är... Vet du vad det är fina? Det här är liksom ett parti som i alla fall på högsta nivå hatar Lärarförbundet med emfas. Min analys av vad jag förstår av det här. Och när jag har hört Jan Björklund prata om så. Då är det liksom ett gäng värdelösa kommunister som är livsfarliga för skolan. Som inte börjar någonting med någonting att göra överhuvudtaget. Människor som bara ska köra sig över ångvält mer än att lyssna på. Men uppenbarligen så har de ganska mycket att säga till dem. Om de kan driva liksom ett helt parti. Eller bara säga, kör ska jag tycka.
Ja, framförallt att sno en hel slogan. Alltså det är fascinerande. Det är ju fascinerande. Och det gör ju att vi kommer osökt in på veckans skol-SM i populism. Jo, det är nämligen samma parti som levererar den populistiska...
Det är sant,
klart. Det är ju fantastiskt. Och det är nämligen så att... Och den är några veckor gammal, men den kvalar ju ändå in i finalen av det här SM i skolpopulism. Nämligen, Jan Björklund har gått ut och sagt, vi måste lära oss mer fakta i skolan. Ja.
Va?
Ja, det är för lite fakta och för mycket analys, tror jag.
Ja, men det är det som varit i Sveriges Radio och som varit liksom den här de omöjliga kunskapskraven.
Ja, men det har ju med
liksom
det att göra. Men samtidigt så kan jag bli sådär att det är så dumt förklarande av oss alla som lärare. Att jag menar, det är väl klart att vi ska lära oss fakta. Vi har en extremt stofffylld läroplan som det är. Jag vet inte, vad ska det mer vara? Drottning Kristina, exakt hur många barn hade hon och till vilken katolik blev hon kär i? Är det liksom den typen av fakta som ska bli mer av, eller vad är det för fakta?
Men vänta, var det inte i samband med det som jag sa någonting om man skulle veta skillnaden på Sahara och Atlanten?
Och man bara,
jo.
Ja.
Jo, men jag minns det.
För att, man ska veta liksom så här, massa, men det är väl klart att man ska, eller vad då?
För men det är liksom, om du tänker detta världshaven, den där världens största öknen, det är ju bra jävla svårt att inte veta skillnaden på något. Är det det jag tycker? Det här är det vi ska införa. Okej, nej, men, orkar inte med det. Alltså det finns något sjukt enfaldigt med diskussionen om att liksom faktakunskaper och förståelse och analyser och så skulle stå mot varandra. Ja. Är de egentligen en del av samma sak? Jag läste en gammal skolrapport från amerikanska skolverket / utbildningsdepartementet som låg till grund för. Du vet, du har säkert hört talas om 21st century skills, det begreppet som har kommit. Ja, precis. Det är ju någonting som härstammar från så här, typ 80-talet. Och typ, en, så här, om du tänker så här, skolans inre arbetsutredning som vi hade i 70-talet på Sverige. En sån fast på 80-talet i USA där man var så här, hur ska vi egentligen rusta elever för framtiden? För vad som präglade hela skolan i USA då var så här, läraren förmedlar saker, eleverna rapar upp till 6 veckor senare på prov och varsågod när de lär sig. Så. Det var allt. Det var allt som fanns. Det är liksom ingen överdrift, det var det enda. Och då känns det att det här kanske inte håller för att liksom ha en kompetitiv, liksom en konkurrenskraftig arbetskraft i framtiden. Och så att vi måste göra någonting mer. Och då tillsätter man en utredning som kom fram till det här med att vi behöver ha de här förmågorna, vi behöver sätta mer på såna här saker också. Men om definierade vad som är kärnämnen och sådana saker. Vänta, jag fick det som blev lite förvirrad. Den ska nu pågå sedan dess. Och vad som är intressant med det är fokuset på så här, deep learning, alltså djupt lärande. Att som en lärandeprocess där man lär sig saker på riktigt. Så. Och att det, så som det är definierat, så är det så här, jo men då måste vi ha samma sak. Då måste vi ha samma förmedling och liksom undervisning och katederpedagogik och så. Men det är också viktigt att få fundera och tänka och testa och liksom att det finns grunden för vad 21st century skills egentligen handlar om. Om man inte ser det i de politiserade diskussionerna som har hänt liksom i Sverige nu, utan var det egentligen kommer från, så är det en förening av det som vi ställer mot varandra. Kateder mot liksom undervisningen som möter elever.
Att tro att det går att göra en analys utan fakta. Att tro att det går att skriva en essä utan att liksom kunna saker om själva tillstånd. Alltså om man ska skriva en essä om 1800-talets författarskap eller liksom tematiken i 1800-talets författare utan att ha läst eller utan att veta om eller utan att kunna ren faktakunskap om vad som hände på 1800-talet utan att veta om att suffragetterna kom fram eller, det går ju inte, för utan då blir det ju en väldigt dålig essä helt enkelt, eller vad det nu är de gör ska göra. Och samtidigt som man måste ju naturligtvis, barn nöjer sig ju inte idag med att bara veta vad en supernova är, utan de vill ju också kunna sitta och resonera utifrån sina kunskaper om vad är det som händer och varför och hut och dit. Vi har ju liksom glömt bort det intelligenta barnet som man pratade om förr i världen, och kan vi inte någonstans bara återinföra och prata om det intelligenta barnen? För barn är jävligt intelligenta och oftast smartare än vad vi någonsin kommer att bli.
Nej. Nej, men verkligen. Alltså, jag hade ett utvecklingssamtal med en elev för ett tag sedan. Och det landade i att en elev är väldigt sakligt men ändå väldigt hårt konstaterade så här. Men jag tycker inte att vi får tid att tänka särskilt ofta. Den kritiken mot min undervisning om skolan jag jobbar på, men också liksom skolan i allmänhet, för jag tror inte det är något unikt, tror inte jag, efter för mycket på det, så det tror jag är mer värdefullt än det här, vilket gör att det här kvalar in som en stark finalist i SM i skolpopulism, en ogenomtänkt idé som inte nödvändigtvis behöver gå omsätta i praktiken, för det låter vettigt, det låter bra.
Det som är rubriken. Ja, men det vore så himla skönt. Skönt.
Det här ska vi hålla med om.
Nej, men precis.
Det finns ingen människa, så det finns ingen som går till val på att vi inte ska det. Är det någon som bara säger att vi ska inte ha fattiga i skolan?
Nej. Jajamensan, populism, populism. Vi hade en jingel förra veckan och den har jag glömt. Det är denna. Det är bra.
Den är glömt också. Men det låter ändå som att det här är någonting som vi kommer behöva prata mer om, tyvärr. Eller så vi låter SM skolpopulism gå vidare. Vi har hittills 3 finalister. Vi får väl se vem som joinar oss nästa vecka. Kära lyssnare, från en sjöbord ute vid kusten och från en byggarbetsplats mitt i stan. Tack för att ni har varit med oss den här veckan också.
Ja, ha det bra. Och så hörs vi igen om en vecka.
Ha det gott, hej. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstad.